Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Välkommen till en ny Nyhetsveckans special och jag börjar med att välkomna min kära vän och kollega Maria Selander.
Tackar, tackar.
Och som vanligt är vi väldigt glada att ha med oss Rasmus Palludan. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är ju mannen på allas läppar nu. Jag tror inte det finns en svensk som inte nu känner till vem Rasmus Palludan är.
Verkligen.
Ja.
Okej, okay. Jag vet inte hur mycket det har uppmärksammats mycket mer i Sverige än det har i Danmark. Så mycket har jag sett.
Ja, men vi tar en liten rekapitulation och berättar att i fredags så skulle ju du och Dan Park ha bränt en koran i Malmö. Men så fick ni nej från polisen, ni fick inte bränna den i Malmö, inte på något ställe, ni fick inte bränna i Helsingborg, inte i Kristianstad, inte i Hör, inte i Lund och var det nu var. Så tycker du att man kan säga att svensk polis numera har infört sharia i den delen att man inte får lov att kritisera eller håna islam?
Ja, alltså man kan säga att svenska grundlagen gäller ju uppenbart inte när det gäller att kritisera islam. Så alltså sharia, då skulle det vara döden. Och det är klart, det har de inte infört än. Men det är klart, det är ett viktigt steg mot sharia, så till vidare att det går ju emot grundlagen, men det är ju överensstämmelse med sharia att man får inte kritisera islam. Och vi ser ju att både yttrandefriheten och mötesfriheten är ju helt uppenbarligen borta när det gäller att man är kritisk emot islam i Sverige.
Och då säger ju polisen att nej, det är ju inte det. Det har ju helt att göra med att vi inte kunde riskera att det blev upplopp och vi kunde inte garantera säkerheten. Vad svarar du på det?
Ja, alltså det är inte så sannolikt att det är sant. Alltså man ser ju att de har liksom haft påtryckningar från muslimska miljöer hela veckan upp tills det här ska hända. De deltar i en politisk arrangemang i en moské i Malmö som heter något ungefär heter vi som är emot koranbränning typ, där det också deltar någon galen rabbiner och det deltar också någon präst från Svenska kyrkan och såklart en massa imamer, och där deltar alltså också en uniformerad polis, och det är ju alltså att man deltar som myndighetsperson i ett politiskt möte som har ett klart politiskt budskap. Och det är helt galet. Det är ju inte lagligt, för att polisen får ju inte vara politisk. Den ska ju vara neutral. Och han är så korkad, den här polisen, att han går med på en bild också. Det säger ju bara hur fullständigt idiotiskt det har blivit i Sverige nu. Alltså de skäms inte än. Alltså de här polischeferna hatar uppenbarligen äkta folket så mycket och gillar islam så mycket att de skäms inte för att de bryter lagen och deltar i uppenbara politiska möten med islam.
Jag måste fråga dig, Rasmus. Tidningen Sydsvenskan gjorde ju ett stort nummer av det här mötet som du pratar om. De skrev under rubriken: det här blev bättre än vi tänkt. Muslimer, judar och kristna markerar mot hot, hat och våld. Och det är ju då arrangören Ramadan Bousaoudi som är överlycklig och tycker att det här blir bättre än vi tänkt. Och så är det då den här fina gruppbilden där man bara nästan väntar på att de ska brista ut i We Shall Overcome och ta varandra i hand. Och här kan man läsa då att imamen säger att han hoppades på en stark manifestation av enighet mot det hatbudskap som den danske extrempolitikern Rasmus Paludan vill sprida i Malmö genom att offentligt bränna Koranen. Och då vill jag bara än en gång dra igenom det här. Är det ett hatbudskap du vill förmedla eller vad handlar det om?
Nej, alltså vi har en stor kärlek till svenska folket, även till danska folket, men det är klart svenska folket kanske behöver kärlek mer eftersom det är så många som inte ger dem kärlek. Det är ju inte hat att man gärna vill ha att ens eget folk är lyckligt. Det är inte hat att man gärna vill ha att ens eget folk är fria. Om man läser Koranen, då kan man ju se att islam kan inte ge lycka och frihet. Åtminstone inte på det sätt som vi svenska och danska definierar lycka och frihet på. Det går inte. Och det finns inget ställe i världen där islam har gett lycka och frihet åt folk. Åtminstone inte så som vi definierar. Det är klart, om man som kvinna definierar lycka och frihet med att man blir slagen och våldtagen när ens man gärna vill ha det, då kanske islam har gett lycka och frihet. Om man som man som gillar att vara homosexuell definierar lycka och frihet med att man blir ihjälslagen med stenar och knuffad ut från en hög byggnad och så vidare, då kanske islam har gett frihet, men så definierar svenska och danska helt säkert inte frihet. Så det är ju inte något hat, det är en avståndtagen från saker som är vedervärdiga och hemska utifrån en varje normal tolkning av vad vi tycker i Danmark och Sverige och Norge även är ett bra, hela Västeuropa egentligen, är ett bra liv. Och så måste jag också bara säga, alltså hot och våld. En sak är hat. Det finns inget hat här. Klart, vi hatar kanske folk som slår ihjäl oss och våldtar våra pojkar på nära kyrkor i Solna och så vidare. Men jag skulle säga att det vore väl märkligt om vi inte hatade folk som våldtar våra pojkar och flickor. Det skulle vara konstigt. Men till islam har vi bara en avståndtagande. Och en förakt egentligen, för det är så fel. Alltså det sättet som islam säger man ska leva, det är så fel och så vedervärdigt. Men när det är sagt får man ju bara säga hot och våld. Alltså Dan Park och jag och ingen från Stramkurs, vi har ju aldrig haft med hot och våld att göra. Det finns ju andra i Malmö och andra ställen i Sverige som har jättemycket med hot och våld att göra. Jag tycker de som tittar här, de kan ju tänka själva vem som gör hot och våld.
Ja. Och du blev ju utsatt för en kupp av Malmöpolisen. Inte bara du utan även danska PET, alltså danska Säpo. Berätta vad som hände.
Alltså det är ju ganska vanligt att utländska säkerhetstjänsten tar över säkerheten livvaktsskyddet av mig när jag kommer till utlandet. De har alltid, även om danska Säpo följer med, då har de alltid största huvudansvaret. Det är klart, det är alltid säkerhetspolisen i egna landet som har huvudansvaret. Så till exempel om danska drottningen kommer till Sverige och hon har med sig säkerhetspoliser, är det fortfarande svenska polisen som har det översta ansvaret. Så är det ju klart. Men det är vanligt att man ger över mig till utländska livvakter vid gränsen. Och här skulle det då vara personskydd Region Syd i polisen som skulle ta över, och jag pratade med dem 2-3 gånger i de dagarna som ledde upp till i fredags. Och jag var ju i hovrätten i fredags på förmiddagen och hade ett fall för en klient, så jag var upptagen och de hade ringt jättemånga gånger. Jag var färdig med det fallet ungefär klockan 12.40 och då ringde då den här Jimmy från personskydd Region Syd igen. Och det var ett annorlunda samtal än det brukade vara, för att de tidiga gångerna hade vi bara pratat om vad är dina planer, vad har du tänkt göra och så vidare. Den här gången sa han, du ska bara veta att livvakterna, de kommer att slå ner på all kriminalitet, oavsett vem som gör det. Och jag tänkte, okej, men Alltså i Danmark då fokuserar livvakterna klart på att skjuta med emot att bli ihjälslagen. Så jag tänkte konstiga svenska livvakter, om de måste fokusera på annat också, då blir det lite dåligt. Men jag sa okej, jag hoppas de fokuserar mest på att ingen slår ihjäl någon. Och så frågar jag liksom, ja, men var kommer de ta över? De kommer ta över vid Lernacken. Du kör in i höger, längst mot höger, de kommer vänta där. Du kommer över i våran livvaktsbil och sen kör vi. Och det här var alltså 12.40. Så de ljög mig upp i ansiktet bara en halvtimme innan det som då hände. Och det som hände var ju när vi kom till Lernacken var det ingen livvakter, men det var ungefär 30 uniformerade poliser. Och vi fick veta att det här är ett kontroll. Och vi körde in och jag kunde se att danska livvaktsledaren från PET var ganska häpen. Man kunde liksom se, han tänkte, vad fan händer nu? Och då var det då någon arab i uniform som sa, ja du kommer här hit och så vidare. Och jag tittade liksom på honom och sa, du har tolk? Och jag sa, ja, jag vill gärna ha en tolk. Ja. Och så gick han ut liksom och så var det en söt liten blond flicka. Ungefär femte klasses flicka kanske, men hon hade polisuniform på också, en sån där Ida med en blomma ungefär, och hon sa det dröjer 15 minuter med en tolk, och så sa jag, men du pratar svenska va? Jo, ja, men då kan vi ju tala på svenska, sa jag då. Och då var det då ett beslut på 5-6-7 sidor de redan hade skrivit där det stod att jag blev avvisad och inte fick komma tillbaka till Sverige 2 år eftersom jag utgjorde ett hot mot Sveriges säkerhet. Och ja, alltså jag fick ju inte säga något liksom. De skulle bara säga vad beslutet var. Jag sa, ni behöver inte läsa upp beslutet, jag kan läsa svenska så det går bra. Alltså jag säger, på det tiden när de skulle ha in mig i det här kontoret, då sa jag, jag vill gärna ha med mig en dansk livvakt. Så livvaktschefen från Danmark fick gå med in, för jag tänkte, det här kan gå hur galet som helst liksom. Det berättar lite den grad av förtroende eller inte som jag har för svensk polis, fast det visade sig att jag hade ju rätt, att man ska ju inte ha något förtroende för svensk polis. Men ja, alltså det var ju det då, och jag frågade då danska PET om jag kunde köra tillbaka i deras bil, för i så fall kunde de fyra jag reste med då åka vidare in i Sverige i min bil. Och de sa, ja, även om det är lite ovanligt kan vi göra så. Så det var vad som hände, och då min stabschef Andreas, han upptäckte att en av mina mobiltelefoner hade jag lämnat i min bil. Så han ville gå och se om jag redan hade kört med mina livvakter eller om jag fortfarande var kvar på plats. Så han gick och tittade och såg då bakom en byggnad stod det 5 araber i polisuniform och skrattade jättemycket med varandra och liksom high-fivade. För att de var liksom väldigt glada, där fick vi gett honom där. Det här är ett land som mina förfäder har kämpat för att bevara och göra lyckligt genom 1000 år. Och så står det 5 araber som aldrig gjort något för Sverige, tycker jag åtminstone. Och hånskrattar åt att jag blev utslängd av egna landet. Alltså det är något fel med det.
Och vad sa PET? Hörde du någonting av hur de tyckte om hur svenska polisen hanterade det här?
Alltså du vet hur det är med kåranda, men jag kan säga så mycket att de livvakterna jag hade med, de var överraskade. De visste inte att det här skulle hända. Det är uppenbart. Och alltså det är ju så att det är ju PET ger besked åt svenska polisen eller annan polis. De skriver, det kommer den här danska medborgaren till Sverige den här dato. I Danmark har han livvaktsskydd av de här grunderna och hotet i Danmark är så här. Så nu vet ni det och nu kan ni fastställa vad ni tycker hotet är i Sverige. Det är så det funkar. Och efter det är det liksom svenska Säpo eller svenska poliser som måste hantera det. Men att ljuga till, både till mig och egentligen också lite grann till PET skulle jag ju säga är inte särskilt professionellt. Men man måste ju också säga, om man står och är 5 araber i svensk polisuniform och står och skrattar åt att man har slängt ut en dansk och svensk som har hela sin historiska bakgrund och kärlek åt Sverige och Danmark, då är det ju inte särskilt sakligt heller. Kanske, men, kanske lösningen är de här farmaraberna, de hittar något arabland att vara i kanske.
Vad tänker du i det här läget då? Tänker du, slås du direkt av tanken liksom att, alltså, på dina kopplingar till Sverige? Eller är det en tanke som kommer senare? Vad tänker du när du blir direkt?
Alltså det första jag tänker är det här inte lagligt. Alltså jag tänker inte jag är svensk medborgare, men jag tänker som dansk medborgare har jag ju aldrig gjort något brott i Sverige. Man kan ju säga att tills jag var 30 hade jag inte gjort något brott i Sverige heller, i Danmark heller. Och efter jag blev 30 gjorde jag de brotten att jag sa vad tusen och många tusen danskar tycker. Så det är ju inte något brott i mina ögon. Men, och jag vet att ni håller med eftersom ni också har gjort sådana brott, kanske. Vem vet.
Vi anklagas för det i alla fall. Ja,
så är det ju. Men alltså, man säger så här. Jag skulle ju inte vara en man och inte vara en bra dansk och svensk om jag inte gjort de brotten att jag sagt vad som jag och mina väljare och partikamrater tycker.
Så är det. Nej, precis.
Men så, då måste man komma ihåg liksom. Så egentligen skulle jag vara ingenting alls om jag inte sagt de sakerna. Men nej, jag tänkte att det här är inte lagligt eftersom det måste vara en mycket konkret risk för hot mot svenska samhällets vitala intressen om man ska neka en EU-medborgare. Och det måste typ alltid vara att den här EU-medborgaren i själva landet har gjort något verkligen kriminellt. Måste ju säga att det jag har gjort i Danmark är ju inte kriminellt alls. Det är en patriotisk handling, eller flera patriotiska handlingar. Men man kan säga att det är ju inte så i Danmark att jag är dömd för mord, våld, våldtäkt, rattfylleri, någonting liksom. Va?
Terror.
Nej, inte heller. Så, och då kan man också titta på de som får komma in i Sverige som gör alla andra i hela världen. Så det är ju lite korkat. Så jag tänkte, det här kommer inte att vara lagligt efter EU-rätten. Men
sen kom du på en annan grej som gjorde att det kanske... Ja, kan du berätta alltså, vad det var?
Det jag kom på för det var att även om det här blir gjort om, vad det måste bli, har jag ju kanske vore det dumt för mig att komma till Sverige. För att jag är ju ett hot mot den arbetssäkerheten som svenska regeringen har. Det är kanske det som är verkligen är problemet. Och därför kommer de att göra vad de överhuvudtaget kan för att stoppa mig. Och det betyder...
Får jag slänga in en sak här, att jag har fått indikationer på att svenska utrikesdepartementet var med i diskussionerna om att du skulle avvisas.
Alltså jag tänker, det här är inte polischefen i Malmös beslut. Jag tänker att det går antagligen mycket högre. Jag skulle säga att åtminstone till en person som heter Morgan skulle jag säga. Men, alltså det är då svenska justitieministern. Men alltså det är mycket ovanligt det här. Men det ska jag säga, jag har ju för fan inte lust att komma tillbaka till Sverige. För det skulle vara för farligt för mig. För att när de vet vilket hot jag är emot, att de kan fortsätta förstöra svenska folket. Och här pratar jag om Morgan Löfven och så vidare. Då gör de ju vad som helst för att stoppa mig. Liksom. Så att om jag kommer till Sverige lagligen igen, då kan de ju bara slänga mig i fängelse för något. Imaginativ. Bara för att stoppa mig. Så alltså, och också... Om de inte gör det kan de ju skjuta mig så dåligt att jag blir ihjälskjuten. Det kan hända vad som helst liksom.
Men trots detta så kom du på att det kan faktiskt vara så att du har rätt till ett svenskt medborgarskap. Kan du förklara?
Jag kom på att jag är svensk medborgare. Det var egentligen vad jag kom på. Och det var för att jag läste lagen lite grann. Och Alltså det var en som skrev till mig, det är det här grundläggande blodets band som är en grundläggande sak inom medborgarskapsrätten, att många länder har det så att man blir medborgare och man har blod från landet. I och för sig har Sverige inte så mycket det, de har mer det att man blir medborgare om man är terrorist från arabländer, men okej. Åtminstone är det något som hjälper, verkar det som. Men jag kunde inte kryssa i det. De har inte ett fält än så länge där man kan kryssa i det. Men jag läste lagen. Och lagen säger att om man har en svensk pappa och en utländsk mamma och man blir född i utlandet, då blir man inte svensk statsborgare. Men det står också i paragraf 2 i den då gällande lag om medborgarskap att om ens föräldrar gifter sig innan man blir 18 och medan man inte har gift sig själv, då blir man svensk medborgare den dagen där de gifter sig. Och det är så här att mina föräldrar, de gifte sig i Helsingör den 1 juni 1989. Nej, det finns andra regler också. Paragraf 8 i den här lagen säger att om man är svensk medborgare men aldrig har haft hemvist i Sverige och inte har vistats i Sverige, alltså inte har besökt Sverige och så vidare, då förlorar man medborgarskapet om man inte gör anmälan innan man fyller 22 år. Så den regeln finns också. Men då var det bara så kul att jag var i Sverige, bodde i Sverige där jag var liten pojke på ungefär 1-2 år, bodde jag lite grann i Helsingborg. Inte att jag minns, men jag vet att det var så. Men när jag var 18 år jobbade jag i hösten 2000 i Stockholm. Jobbade jag på en svensk firma där och var också folkbokförd där eftersom jag bodde där. Och därför, då skulle jag ju säga att då är jag svensk medborgare fortfarande. Fast jag inte visste det.
Nej, och idag har du varit på svenska ambassaden i Köpenhamn om jag förstår saken rätt.
Det är rätt, för jag skrev ju svenska ambassaden att jag har olagligen blivit avvisad från svenska gränsen. Det står ju i regeringsformen att det får man inte. Det står ju att man får alltid som svensk medborgare komma in i Sverige. Och det står också att ingen svensk medborgare får fråntas medborgarskap. Står det också. Men jag skrev, jag måste ju ha ett pass för att jag kan inte åka till en svensk polisstation och få ett pass där. Eftersom jag får inte komma in i Sverige. Och jag kunde ha skrivit, jag vill inte heller för det är för farligt. Men jag skrev inte det. Och det är så, och i nordiska länder där måste man ta till en polisstation i Sverige. Utanför Norden kan man gå till en ambassad och få passet gjort. Och de svarade då, ambassaden, Sveriges ambassad i Danmark, vi kan inte göra pass. Och sen skrev jag, okej, men måste jag då ta till ambassaden i Berlin eller? Och så skrev de, du kan ta till ambassaden i Berlin, men det är också möjligt att du gör en ansökan om medborgarskapsutredning. Och det är gratis. Och då skriver du alla de här sakerna och sen får du ett svar på om du är svensk medborgare eller inte. Så jag har svarat på alla de här sakerna. De kommer nog leta ganska mycket för skäl att jag inte är svensk medborgare. Så vi får se. Men jag tror att om de har någon respekt för lagen överhuvudtaget, då måste konklusionen vara att jag är svensk medborgare. Men de kommer att göra allt de kan för att hitta något skäl att jag inte är, det är klart. Men
sa de någonting om när du kan få besked?
Nej, men alltså jag lämnade det till en ambassadråd och hon sa då att de hade en kurir som gick ut den här veckan till Sverige och då kommer det ju gå till Migrationsverket och då kommer de att utreda. Det är så att om det var i Sverige skulle jag bara skicka ett brev till Migrationsverket, men eftersom det är utlandet ska man leverera in det här på en ambassad eller konsulat. Och det har jag då gjort. Och jag har även lämnat med lite dokument som stöder det här. Alltså typ min pappas födelsesattest och vigselbeviset. Vad heter det?
När man vigselbeviset.
Vigselbeviset, just det. Så det har jag lämnat med in och då får vi ju se. Alltså det är ju såklart lite konstigt att om jag får mitt svenska pass, då kan jag rejält inte resa in i egna landet eftersom egna landets myndigheter inte kan skydda mig. Men det får jag ju då gråta över till den tiden.
Mm, mm. Du, vad hände, men kan du inte berätta lite nu, Rasmus, om vad som hände med dina partikamrater? Sammanfatta liksom. Du blev tillbakaskickad till Danmark, men dina kamrater åkte
alltså, in. Jag visste ju redan, jag visste inte att svenska polisen var så kommunistisk och muslimsk. Det visste jag inte. Men jag antog redan att det kunde bli problem. Det är så mycket var jag beredd på. Och därför hade möjligheten visat sig att jag kunde skicka iväg 4, 5, 6 personer i förväg några timmar tidigare som kunde göra en liten aktion. Vi kallade det Operation Rose Garden Victory. Och det var att jag tänkte att vi bränner bara en koran i Rosengården då. Liksom. Mm. Och vi hade då kontaktat en svensk journalist som kunde dokumentera det som hände så att den fria pressen också var där. Och ja, men alltså, medan jag fortfarande var i Danmark, då körde de här från partiet då till plats i Rosengård och hittade något ställe där och beslutade att de gärna ville bränna en koran, och de gjorde då det. Och det är klart, jag tycker det var jättebra. Det var ju deras beslut, men jag tycker det var jättebra beslut. Alltså, och man ser ju då det på film att det är en, vad heter det, en ligist?
Mm.
Ja, en ligist tar en bräda och försöker attackera våra partikamrater, men blir uppenbarligen lite rätt ändå, så han går tillbaka. Men då bränner ju då koranen i Rosengård, och det blir lite farligt, för det dröjer bara några minuter för de börjar samla ihop hela klanen där nere. Så våra danska medlemmar beslutar sig att nu är det dags att åka. Så de åker och den här koranen står fortfarande och brinner. Och jag tyckte att det var jättebra. Också det man kallar på engelska good optics. Så jag tyckte att det var jättebra.
Och det som hände på Stortorget då?
Det som hände på Stortorget var då de som jag hade kört med. De kom då också till Stortorget där de från Rosengård-aktionen redan var. Och det var egentligen, alltså man kan säga, jo, jag hade ju varit inne över att prata om att man kanske kunde bränna en koran i Rosengård. Jag blev då informerad om att det hade hänt, och jag tänkte det var bra. Jag kan ju säga att det här har hänt. De har beslutat att bränna en koran i Rosengård. Jättebra. Mm. Alltså vi har ju så här, alltså även om jag är med, då är jag inte med. Alltså jag var ju inte med i Sverige, så jag kan inte planera i detalj. Men möjligheten var att de kunde bränna en koran i Rosengård. De gjorde det. Var bra. Möjligheten var uppenbarligen att de försökte demonstrera på Stortorget. Jag vet inte mer om det än att egentligen i första hand vad jag såg på media, eftersom att de blev tagna av polisen ganska fort. Men de började alltså demonstrera på Rosengård, och här hände något konstigt. Ordet konstigt är kanske fel. Olagligt händer. För att de får sparka till koranen, men när de försöker brinna koranen kommer polisen och säger nej, det får ni inte. Och det är ju censur. Man går ju in och säger ja, att sparka till koranen, det är okej, men ni får inte brinna koranen. Och det är ju censur. Alltså det är något som domstolarna måste bedöma i efterhand, inte polisen i förhand. Så man kan säga, hur fan kan det vara att polisen ska bestämma att det är okej att sparka till en koran, men det är inte okej att bränna en koran?
Var det inte för att de hade tagit det beslutet att ni inte fick bränna en koran? Nej, jag vet inte. Men jag ska berätta för dig att i måndags så visade vi i nyhetshelgen en imam från Arlöv som var upprörd för att det blev ju upplopp då på kvällen. Och han hade åkt dit och försökt tala dem till rätta, sa han. Men han säger en väldigt intressant sak. Han säger att vi för oss är Koranen viktigare än våra liv. Och det tror jag är väldigt viktigt för danskar och svenskar att förstå, för att ingen av oss skulle säga, det är klart att vi tycker det är tråkigt om man bränner en bibel och säger
eller
att
eller grundlagen kanske.
Ja, precis. Men att vara beredd att offra sitt liv för att någon inte ska bränna. Jag menar, det är inte så att det bara finns ett exemplar av Koranen och att den går liksom förlorad om man bränner, men ja. Kan du kommentera detta? Varför är Koranen viktigare än muslimers liv och andras liv för den delen?
Ja, alltså det är ju egentligen teologiskt och kulturellt, eftersom det här är Guds ord och Guds ord genom hans budbringare Mohammed, och därför så är det liksom det värsta i hela tillvaron om man kränker det. Och jag skulle säga, jag tycker ju bara att det är en sorts väg att ha ett civiliserat samhälle. Och man tycker att en bok är viktigare än människoliv. Då tycker jag inte att det är en inställning som går i ett civiliserat samhälle. Och jag tänker, om man tycker att det är ett civiliserat samhälle, då kanske man kan ha den typen civiliserade samhällen, platser där det bara finns folk som tycker det är med. Då kan vi ha en typ civiliserat samhälle i Europa till exempel, där man inte tycker det är i ordning att prioritera en bok högre än människoliv. Och då kan man ha den andra typen civiliserat samhälle, till exempel i Mellanöstern och Pakistan och Afghanistan, där man uppenbarligen tycker att en bok är viktigare än människoliv. Alltså det tycker jag är ett bra förslag egentligen. Då skulle det vara harmoni för alla liksom. Det är så att bananer kan vara ett ställe och äpplen kan vara ett annat ställe liksom.
Väldigt många i den svenska debatten har ju framhållit just det här fruktansvärda med att bränna böcker. Att det får man aldrig göra. Det är så, man skulle nästan kunna tro att det här att bränna en lite papper liksom, att det skulle vara värre än att mörda någon. Och man drar gärna upp då paralleller med Nazityskland och bokbål. Hur tänker
alltså, man kan säga så här, det som är bokbål i Nazityskland var ju att staten lade sig i vad folk fick läsa och skriva. Och också vad de inte fick läsa och skriva. Det var egentligen det vad de inte fick läsa. Det är egentligen det som svenska staten gör. Den lägger sig ju i vad vi tycker är bra att läsa och vad vi tycker är dåligt att läsa. Och de säger då, nej, Koranen är så bra att läsa att ni får inte bränna Koranen. Så om det är något samband med Nazi-Tyskland, då måste jag säga att Stefan Löfven är egentligen den person i hela världen som påminner mig allra mest om Adolf Hitler. Eftersom han ju faktiskt tycker han ska lägga i sig, han ska bestämma vad man får läsa och vad man inte får läsa. Och att när någon tycker Koranen är jättedålig, då får man inte bränna den och signalera att man inte vill läsa den längre.
Ja.
Jag måste bara säga att det här var en liten kul grej, eftersom jag sa i 2019 att Mimi Jakobsson påminde mig allra mest i världen om Adolf Hitler. Så det är klart, Stefan Löfven gör ju inte det, för den platsen är redan tagen. Så då måste han vara på topp 5 typ. Men alltså, man kan säga så här, Stefan Löfven är nog betydligt mindre intelligent än Adolf Hitler var, skulle jag tro. Det får vi ju nog säga. Så det vore ju kanske en förnärmelse förtal mot Adolf Hitler att säga Stefan Löfven påminner om honom. Men alltså, jag har ju bara avsky för nazism och för kommunism, för Hitler och Stalin. Men alltså, vi får ju nog ändå säga att de hade ju tyvärr, de var ju bra på saker, tyvärr. Och Stefan Löfven är inte bra på särskilt mycket. Åtminstone kan man säga att han är bra på att ljuga på svenska folket och förstöra sitt eget folk. Men det var ju inte så mycket det som Lenin och som Stalin och Hitler gjorde. Att de var ju mest intresserade av döda alla möjliga andra människor. Liksom. Så att det är också en skillnad där. Stefan Löfven vill gärna döda, våldta svenskar. Inte själv, men genom andra. Och Hitler och Stalin var mer fokuserade på andra typ människor, inte så mycket de som de själv liksom tyckte de hörde till.
Och nu har vi ju precis här idag fått reda på, det finns ett, jag vet inte riktigt om det stämmer, men det påstås att det finns ett nytt parti som heter Arabiska partiet. De har en hemsida, de har en Facebook-sida, men de finns inte registrerade på valmyndigheten ännu. Men de har någon grundare som heter Krar Alhamede. Och han har... Ja. Och de har tydligen gått ut, han har tydligen gått ut på Facebook och skrivit: på fredag när jag anländer till Malmö ska jag bränna svenska och danska lagböcker. Han kan ju inte så bra svenska. Förloppet kommer att spelas in. Har du någon kommentar till detta?
Ja, men vad bra. Då tjänar vi ju fler pengar på att sälja lagböcker antagligen. Men alltså, det som det kommer att visa det här, det är att det finns inga svenskar och danskar som kommer att göra uppror därför att någon bränner svenska och danska lagböcker. Så det visar ju ofattligt korkad han är, att han inte förstår, antagligen därför att han är mycket, mycket dum, att vi är ju inte som han är. Vi är ju inte så totalt medelålders idiotiska att vi går ut och bränner gatan ner om någon bränner någon bok vi inte gillar. Vi bryr oss ju inte, för som Ingrid sa i början, det finns ju fler böcker. Så det är ju så dumt liksom, och det visar ju bara att han utställer ju fullständigt att han inte förstår hur svenska och danska tänker överhuvudtaget, och att han inget som helst i världen har gemensamt med oss. Alltså det är så mycket en skillnad mellan den typen människor han är och den typen vi är, att det finns inget hopp att ha någon harmonisk samexistens någonsin.
Men hur går ni vidare nu då, Rasmus? Du säger att du har ingen önskan att komma till Sverige igen. Men vad händer? Kan du berätta någonting om vad som kommer att hända?
Alltså, jag har ju redan idag publicerat på min liten Snapchat, Instagram, Facebook-bild att vi kommer begära tillstånd att ha stora demonstrationer i Stockholm, Ringeby, andra ställen nära Stockholm, den 12 september. Men det är klart, det är möjligt att det kommer nekas. Men jag kan oavsett det säga att det kommer brinna ganska många koraner i Sverige den här hösten. Och det kommer förmodligen att visa att svenska regeringen har ingen kontroll med landet längre. Nej. Och det var någon som skrev på Twitter, kommer inte ihåg precis vad han skrev, men han skrev något ungefär: Morgan och Stefan har grälat med fel kille, och det här kommer att göra verkligen ont på dem. Mm. Och det hoppas jag är sant. Alltså, ja. Jag hoppas det är sant.
Vi har skojat om det här, Maria och jag, att kanske blir det Rasmus som välter Sverige. För att det finns ju ingen svensk politiker som vågar göra som du. Det finns ju AFS, och de har ju en lite annan strategi. Och det är till exempel det här med flygplansutropningar. Ja. Att man retar muslimerna med det. Att nu går planet, alla ni som ska återvända till Bagdad, hej då, vi ses aldrig mer. Men du, din metod verkar åtminstone vara lite mer effektiv.
Alltså man kan säga så här, jag vet ju vad det är som visar skillnaden mellan oss och dem. Och det vet jag därför jag har läst lite grann på vad islam och muslimsk kultur är. Så folk som har gjort det vet ju att det är så. Det finns andra saker som också skiljer, men det här är en mycket, ett kardinalpunkt kan man säga. Jag såg dock att Gustav Kasselstrand, ledaren av Alternativ för Sverige, var ute och säga att även om han inte gör det, då får man ju göra det. Så att det var ju ett stöd, tyckte jag, åt yttrande- och mötesfriheten från Gustav Kasselstrand, men jag skulle också säga att det hade förvånat mig om det hade varit annorlunda, för det måste man ju säga om man har en kärlek till svenska grundlagen och svenska folket. Men jag förstår ju även att någon ledande person i Sverigedemokraterna har frågat justitieministern i Sverige i riksdagen vad som egentligen hände där, om det verkligen är så att man kan göra sådär.
Richard Jomshoff, som är den enda i princip som fortfarande pratar om islam inom SD, har tydligen, och faktiskt är det även så, Rasmus, att jag såg någon uppgift om att även Jimmy Åkesson hade retweetat dig eller någon typ av liksom stöd för att man ska få lov att genomföra såna här aktioner. Okay. Så visst stöd från det hållet också.
Ja, men jag skulle säga, om Sverigedemokraterna vill kunna titta sig själva i ögonen, borde de ju komma ut lite grann och stödja yttrande- och mötesfriheten åtminstone. Jag kan förstå att de som inte gillar yttrande- och mötesfriheten, det är Europakommissionen som har fördömt. Det är Organisationen för islamisk samarbete som har fördömt. Och det är Pakistan som har fördömt.
Ja.
Så man kan ju tänka liksom Jag skulle säga att om jag fick välja, då vill jag gärna ha stöd från AFS och SD och inte ha stöd från Europakommissionen, Organisationen för Islamiskt Samarbete och Pakistan. Så jag tyckte det gick ganska bra. Så.
Och man kan ju också konstatera att svenska mainstream media har ju varit unisont fördömande. De är yttrandefrihetens riddare som ska hjälpa oss att behålla demokratin och se till att yttrandefriheten bevaras till varje pris. De har totalt fördömt dig och din aktion. Hur har det varit i danska medier?
Alltså det har varit så mycket i danska medier, men det har ju varit, alltså ordförande för tryckfrihetssällskapet i Danmark, Aya Fog, har ju skrivit vad hon måste skriva, tänker jag. Att det är klart, det är lite konstigt att när det kommer in mördare och terrorister i Sverige, då nekar man Rasmus Paludan som ju är helt klart inte våldig. Så det är hon har klart skrivit ett stöd och även några av dem i medierna som normalt är ganska kritiska har skrivit okej, det här är kanske lite konstigt ändå. Så det finns det är klart, det finns folk som skriver jättebra Sverige har nekat, men jag tänker mer på folk som liksom vet saker. Och folk som vet saker, de har, några av dem har reagerat, tänkt det här är ändå konstigt. Och också konstigt att svenska medier skriver nationaliteten på dem som har blivit arresterade, för vanligtvis gör man ju inte det i Sverige, men här är det dansk person som har blivit nekad och så vidare, så den regeln gäller uppenbarligen inte när det är danska, åtminstone inte sådana som inte gillar Sverige mainstream media. Men jag får bara säga, det som hände på Stortorget var ju egentligen också ett brott mot grundlagens mötesfrihet, för de tog ju med sig trä som de arresterade för att ha sparkat till Koranen. De sa det var hets mot folkgrupp. Och som andra har sagt, alltså en bok är ju ingen folkgrupp. Så det är det ju inte, men alltså lagen gäller inte så mycket i Sverige längre tyvärr. Inte så mycket i Danmark heller kan jag säga av erfarenhet, men uppenbarligen är det mycket värre i Sverige. För åtminstone har jag aldrig blivit åtalad för att sparka till Koranen. Jag har ju både sparkat till Koranen och spottat i Koranen och hållit Koranen medan den brinner. Jag har aldrig tänt på Koranen, så i verkligen har jag aldrig bränt Koranen, men det är klart, det en detalj som inga medier bryr sig om längre. Jag kan ju läsa, jag har bränt Koranen jättemånga gånger. Egentligen har jag ju inte det, men skitsamma. Åtminstone kan man säga att de tog ju med sig tre andra folk också, så det inte var någon fler som kunde demonstrera. Och de tre andra folket tog de med som vittnen. Och nu känner jag inte den svenska lagen så bra, men i Danmark kan man inte ta med sig folk med nej. Våld om de bara är vittnen.
Nej, det kan man det i Sverige? Nej. Så jag menar, det skulle bli väldigt intressant att säga. Det verkar ju som om den svenska polisen har begått ett antal lagbrott här. Frågan är bara, vem kommer att driva den frågan?
Ja, alltså jag kan säga så här. De har ju fått en person som de tog med våld som vittnen. Tagit vårt SD-kort från våran kamera. Och när vi fick tillbaka den, då var allt raderat.
Nej!
Jo. Och det är inte lagligt i Sverige heller. Så mycket kan jag säga. Så vi måste ju inge ett klagomål till justitieombudsmannen, för att någon har ju gjort bort i offentlig tjänst. Mm. Att ta med sig tre personer som inte är misstänkt för brott, men bara är vittnen, att ta med sig dem med våld, antagligen inte lagligt det heller. Att ta med sig alla bara för att stoppa demonstrationen, antagligen inte lagligt det heller. Så att det finns många saker som gjorde. Och det som är så kokat är att de tror ju det här kommer att hjälpa. De tror ju att nu är problemet löst. Men det finns ju så mycket vi kan göra som de inte har kontroll med.
Jo, och när du säger det så vill jag också påminna om vad jag berättade häromdagen, att den svenska polisen, Malmöpolisen, hade då uttryckt då när upploppen började så här: ja, men vi förbjöd ju den offentliga koranbränningen, varför hoppar de då på oss?
Ja, nu ska jag berätta det, Malmöpolisen. Det är därför att ni är svaga. Ni är svaga, ni är såna som liksom går ner och servicera fienden på knä. Och om det är något som muslimer islam inte har respekt för, då är det svaghet. Alltså jag kan säga, jag är säker på att de som gillar islam i Sverige har mer respekt för mig än de har för Malmöpolisen. Mm. För åtminstone är jag inte svag. Och det är Malmöpolisen. De är totalt värdelösa och de går ner på knä och tror att om de bara gör som islam i Sverige vill ha, då får de respekt för islam, från islam. Och det kommer aldrig att hända. För att det enda som islam förstår, det är en våldsam fysisk övermakt. Och det är därför jag kommer också snart göra en video där jag pratar till svenska pojkar, unga män och män och säger liksom, alltså ni måste ju slå igen ju. Ni måste ju slå igen, annars kommer ni förlora ett land liksom. Och ja, jag vet att ni har blivit vuxit upp i en sån här total feminiserad hen-hön-samhälle. Men ni måste ju vara män liksom. Ni kan ju inte kräva att kvinnorna ska vara män, för de är ju inte det. Så ni måste ju slå igen liksom. Mm. Och ni måste ju slå så ni ser att de som ni slår som är fienden, de blir förnedrade och smärtade. För att det är liksom det ni måste göra, annars då kommer de att vinna.
Då kommer de bli polisanmäld för att ha uppviglat till våld.
Säkert. Ja, men jag pratar såklart bara i självförsvar. Mm. Men man kan ju slå ganska mycket i självförsvar om attacken också är ganska kraftfull.
Mm.
Alltså jag skulle säga så här, att de som blev våldtagna, de här pojkarna som blev våldtagna vid kyrkan i Solna, alltså de kunde ju nästan ha slagit ihjäl de två våldtäktsmännen, och det hade varit lagligt.
Mm. Maria, har du någon sista fråga här innan vi avrundar?
Nej, jag känner mig ganska nöjd med intervjun här idag, och jag hoppas att vi får tillfälle att prata med dig snart igen, Rasmus, och att du fortsätter att vara stark och håller dig säker.
Ja, jag kan säga att det finns klart saker som kommer att hända som jag inte kan annonsera nu, men ni kan beredda er på att vi i Stramkurs har stor lojalitet mot svenska folket. Och också mot danska folket, därför om det går åt helvete i Sverige, då är det ett hot mot danska folket också. Mm. Så det kommer att hända saker, och jag gläder mig över att det kan vara att svetsaren, han kanske inte kommer att vara statsminister så länge nu.
Mm. Ja, och då vill jag runda av det här genom att visa den här. Maria och jag har fått motta HMF-medaljen, hets mot folkgruppmedaljen.
Gratulerar.
Ja, tack. Den får man då när man har blivit åtalad för hets mot folkgrupp. Vi är inte dömda än. Men jag såg då att det står någonting väldigt, väldigt vackert där som jag vill läsa upp och avsluta med. Det är ett latinskt citat som går: Dixi et salvavi animam meam, vilket betyder jag har talat och räddat min själ. Det tycker jag gäller för oss alla tre.
Tack, tycker jag med.
Väl talat, Ingrid.
Ja, då rundar vi av det här och tackar Rasmus och ser fram emot nya samtal med dig vad det lider.
Får bara säga en sak, Ingrid. Mm? Allt för Danmark och allt för Sverige.
Så, exakt så är det. Och så tackar vi för alla som har tittat och lyssnat och säger som vanligt, Gud välsigne er.
Ha det bra.
Ha det bra.